Det är möte på möte om NATOs försvar, miljardbeloppen svindlar hit och dit och så har vi drönarattacker och sprängda brofundament som på senare dagar har gett Ukraina en moralisk boost i kriget. Ja, vi talar förstås om det försvarspolitiska läget nu när Rysslands anfallskrig mot Ukraina är inne på fjärde året. Flera viktiga möten hålls nu i slutet av den här veckan. Dels är det NATOs försvarsministrar som möts i Bryssel och så är då den tyska nya förbundskanslern Friedrich Merz på besök hos president Donald Trump i USA. Borde vi alltså spetsa öronen nu för någonting speciellt? Ja, det ska vi diskutera den kommande kvarten här i Nyhetspodden idag tillsammans med mig Susanna Sjöstedt och Svenska Yles Europakorrespondent Rickard Husu. Rickard Husu, om vi börjar med NATOs försvarsministermöte nu på torsdag, som ju då förbereder själva NATO-toppmötet senare i juni. Vad är det som ska diskuteras?
Ja, det finns egentligen en fråga som helt dominerar NATOs agenda just nu, och det är frågan om hur mycket mer pengar NATOs medlemsländer måste lägga på försvaret under de kommande åren. Det nuvarande målet som NATO-länderna enades om redan år 2014, alltså för över 10 år sedan, så ligger på 2% av BNP. Mm-hmm. Målet är alltså att alla länder ska ligga på åtminstone den här nivån när det gäller försvarsinvesteringar, och en majoritet av NATOs 32 medlemsstater så har uppnått den här nivån. Sen om vi talar om den framtida målsättningen, så då talar vi om helt andra siffror. Mm-hmm. USA och president Trump så har då krävt att medlemsstaterna ska satsa hela 5% av BNP på försvaret. Mm-hmm. Och allt pekar nu på att det här 5%-målet kommer att godkännas i någon form, möjligen så att 3,5% av den här summan öronmärks för sådana här strikta försvarsinvesteringar, med 1,5% som går till andra försvarsrelaterade utgifter, som till exempel infrastruktur. Mm.
Det här är ju enormt mycket pengar, alltså 5% av BNP. Om vi problematiserar den här budgetfrågan, vad hittar vi då? Är det realistiskt med så här mycket pengar som satsas på försvaret från de här olika länderna till exempel? Eller trixar man med siffror? Ser vi en för stor ensidighet i politiken?
Ja, att öka till 5% så är ju som konstaterat ett massivt kliv, och skulle man försöka sig på att göra det över en natt så stöter man på två problem. Mm-hmm. Dels att en merpart av länderna för tillfället helt enkelt inte har sådana här summor till sitt förfogande. Och även om man hade pengar så är produktionen en annan stor flaskhals. Så det är helt klart att det som nu görs måste göras under en övergångsperiod med beaktande av att det här 5%-målet då också kan bestå av utgifter som då inte i dagens läge sorterar under det nuvarande investeringsmålet. Men då kan man se det här som en sorts kompromiss där då Donald Trump, presidenten som vill göra deals med andra länder, kan komma hem och säga att han fick igenom sitt krav på 5%, och andra sidan kan de europeiska länderna sälja in det med att säga att det säkert kommer en övergångsperiod och att bara en del av de här pengarna då är strikta hårda försvarsinvesteringar, och att det också då finns annat som kan sortera under den här 5%.
Just det, så det handlar mycket också om hur man kommunicerar det här liksom då på hemmaplan så att säga.
Det handlar utan vidare om hur man kommunicerar, och i slutändan så handlar det ju förstås också ur europeisk synvinkel om hur man håller USA fortsatt engagerat för europeiska säkerheten. För man kan ju säga också att den andra sidan av slanten är, om europeiska länder inte själva är beredda att satsa på sitt försvar, så har ju budet från USA också varit rätt så tydligt. Varför ska vi fortsätta stödja er om ni inte själva är beredda att gå in med större egna satsningar.
Men hör du Rickard, hur stor är alltså den här NATO-enigheten om militära investeringar? Vi vet att Baltikum och Finland och så här tycker att, och nu då Tyskland, att det är mycket viktigt. Men det finns ju en massa sådana andra NATO-länder. Är man samspelt här?
Man kan ju säga nog att enigheten är stor övergripande om att mer investeringar behövs. Och just om man talar om stödet i Ukraina så har det ju lett till att lagren i många europeiska länder då har tömts. Och att behovet av nya investeringar också därför är stort för tillfället. Men sen om man ser till statistiken över vilka länder då som ligger i framkant, vad försvarsinvesteringar beträffar, du nämnde de baltiska länderna, Finland är också rätt högt på den här listan. Och sen om vi jämför det med länder som då släpar efter och som kanske inte har nått upp ens till det här 2%-målet, trots att man har haft över 10 år tid på sig att jobba mot det här målet. Så i den listan så har vi då länder som till exempel Italien, Spanien och Belgien. Mm-hmm. Så sannolikt är att man då i de här länderna kanske inte hoppar jämfota direkt över det här perspektivet att då tvingas mer än fördubbla de nuvarande försvarsinvesteringarna. Man kan ju säga också att hotbilden till exempel då i Spanien ju är avgjort annorlunda som ligger då vid Atlantkusten i västra Europa jämfört med till exempel då ett land som Polen då som har gräns med Ryssland och stora akuta utmaningar där. Men så är ju då NATO också en allians där USAs ord väger tyngre än något annat enskilt medlemsland, så kanske rent mer än alla de andra medlemsstaternas ord tillsammans. Och om man då i USA har gått in för att kräva 5%, så är det här som konstaterat ett anbud som är väldigt svårt för Europa att nobba för tillfället.
Mm, precis. Och nu samtidigt som det här NATOs försvarsministermöte pågår, så har vi ju då faktiskt Tysklands nya förbundskansler Friedrich Merz på besök i detta samma USA hos då den amerikanska presidenten Donald Trump. Och det här är minsann ett intressant besök, inte minst mot bakgrunden av att både Frankrikes president Emmanuel Macron och Storbritanniens premiärminister Keir Starmer försökte se på sådana charmoffensiver tidigare i våras. Och då var det ju till och med lite lustigt så här att Macron och Trump knappast verkar kunna släppa taget om varandra, och Starmer frestade med en inbjudan från själva brittiska kungen. Sen kom då Volodymyr Zelensky och han åkte på en ordentlig utskällning. Och hade det nu inte sen då varit för vår egen president Alexander Stubbs golfrunda, så vet de fåglarna hur läget mellan Ukraina och USA kanske hade utvecklats där. Nu är ju då Zelensky i bättre böcker, ska vi säga, hos den amerikanska presidenten. Men nu är ju då den europeiska stormakten Tyskland, förbundskansler den nyvalda Friedrich Merz, på besök då overseas. Tyskland är det rikaste landet i unionen, och Merz är känd för ett färgstarkt språk. Han har till exempel sagt att Europa ska helt glömma USA när det var de här diskussionerna om NATO tidigare. Och han har också sagt att amerikanerna ska sluta lägga sig i Tysklands inre angelägenheter. Så Richard, både Merz och Trump är kända för att säga saker. Hur mycket är det som står på spel under det här mötet?
Ja, det är klart att det är viktigt hur den nya tyska regeringen och förbundskanslern kommer överens med Washington, och de här bilaterala relationerna så accentueras ju också i ett läge där i synnerhet då Trump-administrationen inte lägger ett så högt värde vid Europeiska unionen som institution, utan hellre då diskuterar direkt med enskilda medlemsländer. Merz har ju en erfarenhet tidigare av att jobba i USA och med amerikaner. Han är transatlantiskt orienterad och kan till den delen nog förväntas ha goda förutsättningar att diskutera med Trump. Samtidigt så finns det ju många frågor som skaver i relationen mellan Washington och Berlin. Inte minst då det gäller de här planerade tullarna mot EU och det tyska handelsöverskottet som då Trump är synnerligen missnöjd med. Alltså man kan ju säga att de här tullarna och hoten om den till stor del just handlar om hur Tyskland exporterar till USA och missnöjet med det.
Nå, vad är det som de här två herrarna ska diskutera, och kan man då vänta sig något specifikt?
Ja, på förhand har man ju talat om att det förstås ska handla om hur man då hanterar Rysslands anfallskrig i Ukraina. Där förstås Tyskland säkert lägger fram sina synpunkter på förhoppningen om att USA ska få bli engagerat i den här processen. Sen så, om man tittar på den större globala bilden, situationen i Mellanöstern går säkert inte att undvika i de här diskussionerna. De bilaterala relationerna mellan Tyskland och USA, det är väl säkert någonting som man förstås givetvis kommer att diskutera. Och sen de här nämnda handelstullarna. Och här kan man ju också förstås säga att det finns en koppling mellan både handelstullar och säkerhet. Det vill säga, även om man kan tala om att det handlar om delvis olika spår, så finns det ju en beröringspunkt där. Inte minst på grund av att förstås exporten av vapensystem också är en väldigt stor del av USAs ekonomi och någonting som USA har ett intresse av att upprätthålla. Och sen om man tänker då på Tyskland så är det ju fortfarande ett land som ändå till väldigt stor del också förlitar sig på USAs säkerhetsgarantier vad gäller Europa.
Mm. De här tullarna, var ligger man där? Alltså USA hotar med, var det 50% tullar och så blev det en sån här paus på, var det 3 månader? Och...
Precis, nu utnyttjar man just det här tre månaders fönstret här, det vill säga i början av juli så kan man säga att nästa hållpunkt är där man då börjar titta igen på om man då har kommit vidare i de här förhandlingarna. Så man kan säga att de här kommande några veckorna nu är alldeles kritiska med tanke på hur man då går vidare om man då lyckas undvika tullar. Och här kan man ju förstås säga att det också finns olika typer av betoningar i EU-medlemsländerna. EU är ju inte enigt här kan man säga vad medlemsländerna beträffar. Vissa länder som har väldigt starka handelsförbindelser vid USA betonar ju kanske det här att även om man då frestas att lägga mot tullar så är det här kanske inte det vettigaste att göra. Sen är det å andra sidan svårt att se politiker som inte då reagerar på något sätt, för då framstår det ju förstås som att politikerna i Europa inte är handlingskraftiga om man inte reagerar på något sätt med mottullar än vad jag sa inför höga tullar mot Europa.
Mm-hmm. Tysklands roll i Europa här framöver, vilken blir den skulle du säga?
Tysklands roll var, är och förblir ju nog att vara EUs starkaste ekonomi och ett land som då tillsammans med Frankrike har en nyckelroll i att driva framåt det här EU-samarbetet. Och med dess regering och vad som är viktigt i det här säkerhetspolitiska läget så är det att man har förbundit sig vid att öka då Tysklands försvarsutgifter som då har släpat efter i förhållande till många andra europeiska länder och de här NATOs gemensamma målsättningar. Vi talar om flera 100 miljarder euro under de närmaste åren. Och det här är förstås någonting som har tagits emot positivt på EU-nivå. Och det här är någonting som också är nödvändigt med tanke på just den här osäkerheten kring USAs engagemang för den europeiska säkerheten.
Roten till det onda och en indirekt orsak till väldigt många möten är ju då naturligtvis Rysslands anfallskrig i Ukraina. Och i början av veckan så hölls det någon slags förhandlingar i Turkiet där då Ukraina och Ryssland kom överens om att utväxla krigsfångar. Och Ukraina lämnade också över en lista med namn på de över 100-tals barn som Ryssland har fört bort från Ukraina med krav på att de här ska återbördas. Det är många analytiker som säger att Ryssland inte alls är intresserat av fred utan bara låtsas förhandla lite för att hålla USA på gott humör. Och andra bedömare menar också att Ryssland mycket väl kan tänkas anfalla andra länder i Europa inom sig då 3 eller 5 eller kanske 10 år. Så det gäller ju då att inte bli avtrubbad om man säger så. Men Rickard Husso, här sjösattes ju för inte så hemskt länge sedan ett sånt här fransk-brittiskt initiativ också med assistans av president Stubb som heter Coalition of the Willing som ska stödja Ukraina och skydda Europa på något vis då gemensamt. Det är Coalition of the Willing, vad gör de rent konkret? Var sitter de nu i den här kontexten med NATOs försvarsministrar till exempel och USA?
Det centrala där handlar just om det att det handlar om att hitta lösningar för den eventualiteten att USA inte är lika engagerat för Europas eller för Ukrainas säkerhet jämfört med till exempel den tidigare administrationen. Så man kan väl säga att den här villiga koalitionen kännetecknas då av det att det är europeiska länder, möjligen Kanada minus USA. Man talar här delvis om EU plus minus. Mm-hmm. Alltså man tar till exempel med Storbritannien som då inte är ett EU-land men som då är en betydande säkerhetspolitisk spelare. Och minus avser då här då det att man lämnar bort sådana EU-länder på det här samarbetet då som då kan förväntas att inte spela en så konstruktiv roll i det här sammanhanget. Sen så kan man kanske lite rikta kritik mot just det här villiga samarbetet i och med att det då saknar samtidigt den typen av beslutsfattande strukturer som då EU trots allt har, det vill säga EU håller ju på med konkret lagstiftning, EU kan tillsammans införa sanktioner, medan då de här villiga koalitionen ändå handlar mer om ett politiskt samarbete där man till exempel kan gå ut med olika typer av markeringar. Däremot när man har försökt konkretisera vad de här länderna kan bidra med i termer av säkerhetsgarantier, i termer av att möjligen skicka fredsbevarande styrkor eller på annat sätt stödja Ukraina i ett längre perspektiv, så där måste man ju fortfarande säga att de här konkreta exemplen och löftena så låter fortfarande vänta på sig.
Just det, så det händer inte så mycket liksom på riktigt.
Man kan säga att utmaningen är där det att då vi fortfarande talar om konkret vad länderna ska bidra med, så då har man till exempel fortfarande det här dilemma, även om både Storbritannien och Frankrike som kärnan av de här villigas koalition kan man säga, har då talat om att man är beredd att skicka trupper i någon form till Ukraina för att då förhindra en situation vid en eventuell fredsprocess eller vid ett fredsavtal, att Ryssland på nytt kommer att anfalla Ukraina. Men där har ju båda länderna fortfarande en tanke om att USA måste vara den slutliga garanten för ett sådant här arrangemang. Mm. Och då blir det ju lite paradoxalt samtidigt om man tänker att den här villigas koalition på sätt och vis ska förbereda sig för en situation där USA inte är lika engagerat som tidigare, men ändå då man kommer med lösningar så hänvisar man till att USA också måste vara med på noterna. Och det här visar ju på det hur beroende det europeiska försvaret trots allt är av att USA på ett eller annat sätt fortfarande ska vara med.
Just det. Så mycket viktigt att hålla ögonen på vad som händer vid NATO-mötena och vad som händer när Trump träffar europeiska ledare.
Det är det.
Tusen tack för den här analysen, Rickard Husu. Du har lyssnat till nyhetspodden från Svenska Yle tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och Svenska Yles Europakorrespondent Rickard Husu. Nyhetspodden hittar du enklast via arenan, så logga gärna in där, tryck på det där lilla hjärtat för att gilla oss, då kommer du att få bud om alla nya avsnitt. Ljudmixningen gjordes idag av Max Salomaa och producent för nyhetspodden är Lukas Dahlström.